Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdingby. Där jag i långsam takt betar av det här med medborgarrättsrörelsen och afroamerikansk historia. Som ett lite specialområde och tänker att vi kommer att kunna snabba på översiktsserien när vi har gått på djupet med de här bitarna. Som jag tycker ändå är oerhört centralt för att förstå USA idag då, med allt som har att göra med Black Lives Matter och George Floyd och liknande. Delar där man kan fundera på hur det kan se ut i USA idag som det gör när det gäller just rasfrågan då och minoriteter. Vi har ju tittat lite grann på de här åren i slutet av 60-talet, början av 70-talet i förra avsnittet när medborgarrättsrörelsen är på reträtt då. Och det är ju inte så konstigt, Martin Luther King mördas, republikanerna tar tillbaka presidentposten för första gången på länge och man har då Richard Nixon som använder sig av den här Southern Strategy för att börja försöka vinna mark i södern och flörta de med vita som tidigare varit förespråkare av segregering i södern. Och vi såg i förra avsnittet hur man använder då den här frågan om bussning som ett sätt att kritisera integreringen mellan svarta och vita då. Och de här frågorna kring socioekonomiska frågor och boende är ju inte så entydig som det var tidigare när det gäller rösträtt och liksom rena Jim Crow-regler när det stod liksom att du fick gå på en separat toalett och gå och dricka ur en separat fontän och allting var styrt med lagar. Då var det ju väldigt tydligt segregeringen, men när det gäller ekonomi och fattigdom och klassamhälle och nedgångna innerstäder och vart du kan bo och hur uppsättningen, liksom mixen av svarta och vita här i ett bostadsområde, så är det inte riktigt lika tydliga frågor längre. Och den bussningen var ju en sån fråga som verkligen inte är så tydligt. Är det en fördel eller en nackdel att skeppa svarta elever till vita skolor, eller är det kontraproduktivt, eller vilken väg är egentligen den bästa framåt, och är det värt liksom det som de här svarta barnen utsatts för att försöka vinna långsiktiga fördelar, inte helt självklara frågor då, så att säga. Och idag tänkte jag att vi skulle titta vidare på den här reträtten i medborgarrättskampen då, kopplat till bland annat det här med kvoter och affirmative action och så vidare. Då. Titta lite grann på hur afroamerikaner faktiskt i praktiken försöker få makt då, egentligen det som låg bakom black power-begreppet då. Som vi såg då så hade ju den här frågan om bussning möts av en väldigt konservativ motattack då. Och det här är ju ett mönster som kommer här i slutet på 60-talet, början på 70-talet, att konservativa krafter i USA börjar ta över mer och mer efter en lång era av liberala krafter under egentligen både Nya Given och Great Society. Många konservativa i USA då, stödda senare då av presidenter som Ronald Reagan och George Bush senior då, på 80-talet och 90-talet började ju skilja på vad man kallar för så att säga, gamla och nya medborgerliga rättigheter. De menar att de står gärna bakom de gamla rättigheterna då, men samtidigt motsatte man sig införandet av nya rättigheter då. Och med gamla medborgerliga rättigheter avsåg ju de här rättigheterna som vanns då under medborgarrättsrörelsens liksom höjdpunkter då, alltså från kanske fallet då med Brown versus Board of Education och fram till de här Civil Rights Act 1964 som så att säga, var dödsstöten för Jim Crow då, och Voting Rights Act 1965 som gav många afroamerikaner tillbaka rösträtten då. Och de här rättigheterna handlar liksom om att förbjuda avsiktlig och liksom uppenbar offentlig diskriminering då, oavsett om det var legalt segregerade skolor eller utformning av ett valdistrikt eller att hindra väljare från att rösta eller då informell diskriminering på arbetsplatser och så vidare då. De nya medborgarrättigheterna som många konservativa motsätter sig handlar ju inte riktigt lika mycket om själva avsikten bakom diskrimineringen, utan när man ser att någonting resulterar i diskriminering som resultat av handlingar, alltså oavsett om det var avsiktligt eller inte, så kunde ju resultatet vara diskrimineringar. Och att det faktiska resultatet kan ju också undersökas med statistik då, så att säga. Med statistik kan man ju till exempel då visa att ja, ett enskilt företag till exempel hade betydligt högre andel vita anställda än vad som kanske speglade samhället där man hade sin verksamhet. Och, eller att afroamerikaner var överrepresenterade i kommunala skolor i vissa nedgångna bostadsområden och så vidare. Eller att valda politiker var betydligt högre, ja, betydligt högre andel vita än vad motsvarande befolkningen är i ett valdistrikt och så vidare. Då. Och förespråkarna av de här nya medborgarrättsliga lagarna menar ju då att man kunde anta att diskriminering fanns där statistiken då indikerade. Det vill säga oavsett om det finns någon formell regel bakom det hela som man skapat eller om det var liksom avsikten från början, så kan det ju faktiskt ha blivit diskriminering under processens gång så att säga då. Och man menar då alltså att det fanns historiska mönster av diskriminering som funnits över lång tid och som man kanske behövde kompensera på något sätt för att då återställa balansen då. Det vill säga, är afroamerikaner liksom permanent underrepresenterade i någonting och har varit det liksom i 300 år, så kanske man måste överkompensera lite för att få upp den här normala balansen då, så att säga. Och ett sätt att göra det här som blir en väldigt het potatis under både 70- och 80-talen då, och delvis är det än idag då, det är ju det som kallas då för affirmative action eller raskvotering eller liknande metoder då, så att säga. Och gemensamt för alla former av sådana här affirmative action då var att man försökte öka numerären för minoriteter inom olika områden då. Utbildningsplatser kanske kunde avsättas då specifikt för minoriteter. Företag kanske kunde få tidsmässiga deadlines när de skulle ha anställt ett visst antal från minoriteter. Och valdistrikt kunde ritas om så att minoriteter blev mer rättvist representerade och så vidare. Och många institutioner ägnar sig ju frivilligt åt affirmative action för att leva upp till medborgarrättslagstiftning, och andra då kunde ju bli beordrade av domstolar att agera då. En av förgrundsgestalterna inom det här som kallas för kvoter eller affirmative action var ju Whitney Young från den här medborgarrättsorganisationen Urban League. Så redan i början av 60-talet som hade föreslagit då i sin så kallad Marshall Plan for the Negro, där han hoppas då att både Johnson's Great Society och kriget mot fattigdom skulle inkludera dem. En socioekonomisk satsning för städer i nedgångna innerstäder och så vidare då. I slutet av 60-talet skulle en person som heter Arthur Fletcher, en afroamerikansk assisterande arbetsmarknadsminister i Nixon-administrationen, ta upp Whitneys tankar då, och han introducerade någonting som kallas för Philadelphia Plan. Och tanken med den här planen var ju att landets afroamerikaner skulle kompenseras då för sina historiska orättvisor genom att man sätter då numerära mål och tidpunkter och när byggbranschen skulle ha anställt rimligt många afroamerikaner. Och bakgrunden till det var ju då att byggbranschen historiskt hade varit extremt bra på att diskriminera afroamerikaner och nästan enbart anställt vita då. Så i början av 70-talet så ger Nixon sitt stöd för de här åtgärderna då, som innebär att företag som ingick kontrakt med den federala staten hade krav på sig att öka andelen arbetare från etniska minoriteter då, till runt 26% av arbetskraften inom 4 år. Och 1971 så gav högsta domstolen sitt stöd för den här typen av affirmative action då, i en dom då, Giggs versus Duke Power Company. Och bara ett år senare så hade över 300 000 företag åtagit sig såna här kvoter och deadlines då, som ökar antalet anställda från minoritetsgrupper då. Och det kan ju verka väldigt bra då för en president som Nixon som är konservativ. Man ska dock veta att det här också är en del av hans egentligen då Southern Strategy, att ge en av de klassiska allianserna i Roosevelts gamla nya given koalition för det demokratiska partiet hade ju varit att fack- och arbetarrörelse skulle vara en part i den här demokratiska alliansen tillsammans med afroamerikaner och södern och så vidare. Nu försöker ju Nixon vinna södern till republikanernas stöd, och då är det ganska tacksamt för honom då att försöka då få till en konfrontation mellan medborgarrörelsen och facken då, som gör att många fackliga kanske kan tänka sig att rösta på republikanerna istället för demokraterna, eftersom man inte gillar då den här typen av åtgärder som affirmative action. Så här är ju någonting som Nixon lite lömst stöder för att vinna fördelar på ett annat plan, kan man säga. Själva verktyget med kvoter och kompenserande särbehandling spred sig ju till många områden då. Och ett område där det verkligen sprider sig till att bli kontroversiellt är utbildningssektorn då. Universitet och colleges som öronmärker ett antal platser på utbildningar för minoritetsgrupper då. De här åtgärderna väcker dock ganska stor ilska bland många vita amerikaner som menar att det då rör sig om en omvänd diskriminering. Kvotering är någonting som väldigt många amerikaner vita då avskyr, och man anser att varför ska vita diskrimineras på bekostnad av svartas inkvotering, eller att vita på 70-talet ska straffas liksom för vad deras förfäder gjort då. För många vita är det ju liksom någonstans ett framsteg för afroamerikaner, ett bakslag för vita då. Och många vita tycker att svarta tar deras jobb och skolor och kvarter ifrån dem på något vis. Och därför börjar man då på 70-talet prata väldigt mycket om omvänd rasism då. Att svarta får sånt som inte vita får då. Och man ansåg att det här med kvoter satte själva liksom grundbulten ur spel om att man faktiskt ska antas på grund av betyg och meriter då, så att säga. Och man menar liksom att varför ska vi stå till svars nu för vad som hände med slaveriet för liksom längre än 100 år sedan, så att säga. Afroamerikaner protesterar emot det här. De menar att den här strukturella rasismen som har pågått då, i princip sedan slaveriet, den kommer ju liksom bara att fortgå. Och att det här med att liksom, i alla fall åtminstone tillfället, överkompenseras som en slags för att få liksom en rätt balans i det här, är ju mer än en rimlig kompensation då efter flera århundraden av diskriminering då. Och man menar då att så kallade affirmative action var ett väldigt konkret sätt att hindra skolor till exempel då, eller arbetsgivare från att fortsätta att diskriminera svarta då. Men frågan om kvoter och affirmative action hamnar ju naturligtvis också då förr eller senare i högsta domstolen, och framförallt då kommer ju det här komma upp då i fallet Regents of the University of California versus Backe. Och vi har då en man som heter Alan Backe. Jag tror att namnet faktiskt var att han hade norskt påbrå faktiskt. Men hur som helst, det är i alla fall en vit man som blivit nekad till att antas då på en medicinsk utbildning vid University of California då. Och bakgrunden var att universitetet då hade reserverat 16 utav 100 platser på utbildningen för minoriteter då. Och Backe, han tar då det här ärendet till domstol och menar att det var illegalt för skolan att neka honom att antas på utbildningen, samtidigt som flera av de här som har antagits enligt kvoten ju faktiskt har lägre betyg eller lägre testresultat än honom då. Så att det här blir då ett typfall utav det han kallar för då omvänd diskriminering då. När högsta domstolen och domarna tar ett tag i det här så är de långt ifrån eniga, kan man säga. Så det märks både egentligen i omröstningen och argumenten då. Men det blir ett bakslag för medborgarrörelsen, för med minsta möjliga marginal då, 5 domare mot 4, så slår man fast att Backe hade rätt och att universitetet bröt mot konstitutionen genom att reservera utbildningsplatser för minoriteter då. Så det här blir ett väldigt viktigt domstol avgörande lite grann i medborgarrörelsen då, som tillintetgjorde då kvotering som kompensation för tidigare orättvisor och också undergrävde liksom en av medborgarrörelsens största segrar då, med att försöka få desegregerade skolor. Många vita amerikaner var väldigt nöjda med att nationen liksom redan hade zonat årtionden av rasism och att det var dags att liksom gå vidare då. Men den här domen är också otroligt knepig då, för det var också väldigt extremt förvirrande liksom i domstolens argumentation då. För även om man fastslog liksom att skolor inte kunde reservera platser då, eller kvoter för minoriteter, så menar domstolen att skolor ändå kunde ta hänsyn till en ansökandes elevs ras när man antog elever för att just uppnå målet om rasdiversifiering på skolan då. Så här säger man på något vis att en direkt kvot inte är okej, men att man måste kunna jobba med affirmative action ändå. Och då är frågan liksom hur då? Och då blir det ju väldigt många skolor och domstolar som kommer ägna väldigt många år framöver och egentligen fundera på vad högsta domstolen egentligen menade med den här domen då. Och det är väl egentligen så att det än idag finns en hel del oklarheter kring vad affirmative action egentligen är och vad man kan och inte kan göra under det här paraplybegreppet då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Som vi har sett då, så kommer ju lite motgångar för mig i rörelsen. Och efter Martin Luther Kings, eller mordet på Martin Luther King, och så har det inte heller genomförts några direkta såna här demonstrationer och liknande saker. Så medborgarrörelsen är ju lite grann på tillbakagång då. Det är inte samma typ av protester och demonstrationer och aktioner då. Men på ett område så försöker afroamerikaner switcha över lite grann och satsa istället på att försöka få då praktisk makt då, så att säga, politisk makt och inflytande på olika områden och städer och delstater och så vidare då. Och det här är lite grann en fortsättning egentligen på det här med Black Power då. Black Power hade ju varit ett stridsrop för egentligen både Malcolm X och Stokely Carmichael och de här radikala grupperna som CORE och SNCC och sen då Svarta Pantherna och liknande radikala organisationer då. Och för vissa hade det inneburit egentligen då, ska man säga, en bokstavligt stridsrop och någon slags uppmaning om att göra revolution och motstånd på städernas gator då, som till exempel när Svarta Pantherna beväpnade sig och övervakade polisen för att hindra övergrepp och så vidare. För andra afroamerikaner var ju Black Power mer ett uttryck av att man skulle organisera sig och försöka skaffa sig då inflytande och makt rent politiskt då. Redan 1965 hade ju den ganska insiktsfulla Bayard Rustin insett att de här kampanjerna av civil olydnad gjort det man kunnat då, och den strategin hade kommit lite grann till vägs ända då. Så istället hade han uppmanat afroamerikanska aktivister att börja överge protestet till förmån för politik då. Skapa en stark allians på vänsterflygen i politiken då, mellan afroamerikaner och vita liberaler och fackföreningsrörelse och andra progressiva grupper då. Det var ju bland annat därför som Rustin hade varit lite emot den här Poor People's March till Washington DC som arrangerades på Kings initiativ då, efter att King hade dött då, så att säga. 1972 så gör afroamerikaner ett försök att samla sig för politisk makt då, och det är ett brett spektra av både moderata och radikala afroamerikanska ledare som kommer överens och lägger grunden för ett mer politiskt program då, när man samlas i staden Gary i Indiana, alltså det är staten Indiana, på ett möte som kallades för National Black Political Convention, NBCP. Och bland de här deltagarna som stack, var det ju några som stack ut då. Dels att man var i staden Gary, och orsaken var ju att den staden då hade faktiskt en afroamerikansk borgmästare, Richard Hatcher, som var då en av de här absolut första afroamerikanska borgmästarna i en större stad som hade lyckats få den posten då. En annan som deltog var ju Jesse Jackson då, som ju var en av Martin Luther Kings yngsta och närmsta medarbetare från SCLC då, som faktiskt också var närvarande i Memphis när skotten föll som mördade Martin Luther King då, och som senare blir en ganska känd presidentkandidat. Ja, han är ju känd än idag, han dyker upp lite här och där, jag tror de flesta känner till Jesse Jackson om man lyssnar på den här podden. Med fanns också New Yorks Shirley Chisholm, som är då den första kvinnliga afroamerikanska ledamoten någonsin i kongressen då, så att säga. Och om de där då får räknas som lite mer moderata ledare, så fanns också lite mer radikala ledare som Roy Innes, som är ledare för CORE då, som sen är lite av en kameleont och blir en slags konservativ republikan senare, några år senare då, så att säga. De här deltagarna har lite svårt att enas på konventet, och det här manifestet som man skapar var ju, ska man säga, tillräckligt vagt formulerat för att passa väldigt många då. Men på det här konventet så slår man fast då att det amerikanska politiska systemet missgynnar den stora massan av folk och var i behov av att förändras då radikalt i grunden, och att afroamerikaner måste organisera sig för att få till stånd ett nytt och ett bättre samhälle. Och även om det fanns vissa undantag, så var det ju få afroamerikaner som ville starta något slags separat svart parti för att kanalisera afroamerikansk politik. Den stora majoriteten ville ju arbeta inom befintlig struktur då, vilket i praktiken innebar det demokratiska partiet då. Splittringen bland deltagarna kring strategi ledde dock till att många förespråkare av till exempel ett tredje parti då, de som gjorde det, tyvärr då inte gav sitt stöd till Shirley Chisholm, som ju faktiskt försöker bli demokraternas presidentkandidat 1972. Så här tappar hon lite stöd tyvärr då. På 70-talet lyckas ju dock afroamerikanska väljare och politiker nå vissa begränsade framgångar då inom ramen för det demokratiska partiet och inom det politiska systemet då. Borgmästare är en sak då. I slutet av 60-talet så valde svarta majoriteter helt enkelt afroamerikanska borgmästare i flera större städer som Cleveland, Gary, Detroit, Atlanta då. Carl Stokes i Cleveland var först ut 1967 när han vann då, och därefter kommer den här Richard Hatcher i Gary. Och talande för Hatchers val var att han vann med bara drygt 1300 röster, och att 96% av hans röster kom från svarta medan bara 14% kom från vita då. På 70-talet lyckas dessutom afroamerikanska borgmästare bli valda i städer där det inte finns en svart majoritet av väljare då, vilket är ytterligare en framgång då. Exempelvis Thomas Bradley, som blev borgmästare i Los Angeles 1973 då, genom att också locka till sig en hel del vitas stöd då. Ett antal afroamerikanska kongressledamöter valdes också in i kongressen under 70-talet, ofta från då mer afroamerikanska distrikt. Shirley Chisholm från New York blir den första svarta kvinnan 69, försöker bli presidentkandidat 1972. Sen kommer Barbara Jordan från Texas, som blir den första kvinnliga ledamoten i kongressen från södern när hon väljs in 1973. Då. Hon är inflytelserik, håller ett viktigt tal på demokraternas konvent 1976, och var ju väldigt driven i det här med att ställa Nixon inför riksrätt då. Och det är ju bland annat ett tal där som jag har med i outrot till podden, som jag lite av ett favoritcitat från amerikansk historia. 1974 så bildade 17 afroamerikanska kongressledamöterna första så kallade Black Caucus, alltså en slags intressegrupp inom kongressen då, när man samlas för att koordinera sig då bland afroamerikaner som är i kongressen då. Så det är också ytterligare en framgång för att skapa inflytande och koordinering politiskt då. Totalt sett så fanns det 1975 runt 3500 folkvalda afroamerikaner på olika poster i landet. Och även om det är fler än någonsin, så var de här politiska framgångarna för afroamerikaner väldigt begränsade på många sätt sett i det stora perspektivet. Och de här framgångarna var ofta begränsade till lokala nivån då, som borgmästare. Och många kandidater utanför då massivt afroamerikanska områden hade helt enkelt svårt att få brett stöd och bli valda då. Under 70-talet valdes enbart en afroamerikansk senator in i kongressen då, Edward Broke från Massachusetts då. Och man kan notera att inget av de stora partierna nominerade någon afroamerikan överhuvudtaget som kandidat till guvernör under hela 70-talet då. Bland de som nådde framgångar lokalt, som exempelvis borgmästare, så var ju också tyvärr då uppförsbacken väldigt brant. Eftersom de ofta valdes i städer med otroligt förfallna innerstadsgetton och mängder med problem med droger och kriminalitet. Och extremt dåliga skatteunderlag och så vidare. Så det är väldigt svårt att skapa någon form av långsiktig och dramatisk förbättring. Och det är då samtidigt i en situation när afroamerikaners förväntningarna skruvas upp och blir högre när någon utav, från de egna leden då har lyckats få makten i sina egna händer. Då ökar ju också förväntningarna, är ju en sån här bakslag som många afroamerikanska borgmästare får uppleva då, så att säga. Det här Gary-konventet var ju lite kluvet då, men trots begränsade framgångar så här är en viktig milstolpe i medborgarrättsrörelsen då. Och det, när det äger rum 72 så är det ganska uppenbart att det har skett ett skifte då i strategi bland afroamerikaner i stort då, från just massdemonstrationer och protester då till egentligen då formella samhällsfunktioner och politiska val då istället. Så de här framstegen med folkvalda afroamerikanska politiker hade ju varit då viktiga, men tyvärr lite begränsade. Och dessvärre för afroamerikaner så fortsätter väl många av rasproblemen att vara olösta eller blir till och med värre under 70-talet då. Och de här socioekonomiska problemen som skulle prägla då eran efter Jim Crows avskaffande blev väldigt tydligt här i början på 70-talet då. Även om man har avskaffat då det här legalt stödda Jim Crow-diskrimineringen och hjälpt av vissa sådana här affirmative action-åtgärder och så vidare så innebar det liksom möjlighet för den afroamerikanska övre medelklassen att skaffa sig utbildning och förbättra sina liv. Men många afroamerikaner som lyckas i samhället flyttar ifrån de här fattiga innerstadsgetterna. Och det innebär ju att de här innerstäderna förfaller ännu mer. Och kvar fanns liksom bara en fattig arbetarklass vars socioekonomiska situation bara blir värre och värre då. Och det är ju tyvärr majoriteten av afroamerikaner då. Så gapet mellan den afroamerikanska och övermedelklassen och den stora fattiga massan av afroamerikaner ökar ju väldigt oroväckande takt då under de här åren 1969-1974. Då. Och den federala statens kostnad för till exempel matkuponger till fattiga skenar liksom från 36 miljoner i mitten av 60-talet till 5 000 miljoner då, ja, 5 miljarder dollar 1975 då. Och slutet på den här formella segregationen blir ju paradoxalt och inget lyft för många afroamerikanska grupper då. Så i de här stora städerna i nord och väst och även de största städerna i södern så där det tidigare funnits liksom då starka afroamerikanska distrikt som i Memphis, Atlanta och New Orleans och så vidare så hade man det vid den här tiden i mitten på 70-talet egentligen i princip det sämre än någonsin på väldigt många olika sätt då. Situationen för afroamerikanska arbetare var lite nattsvart då. USA liksom på 70-talet liksom generellt förutom slutet då är förknippat, eller framförallt i slutet på 70-talet förknippat med ekonomisk nedgång och instabilitet och så vidare. Och för många afroamerikaner var 70-talet som en enda stor lång ekonomisk depression då. Antalet industriarbeten minskar generellt under 70-talet och då minskar också industriarbeten för afroamerikaner i synnerhet. Och runt en tredjedel av alla afroamerikanska familjer fortsätter att leva ett liv under det formella fattigdomsstrecket. Och familjer som är splittrade och majoritet av afroamerikanska barn uppfostras av singelmödrar som har svårt att erbjuda möjligheter i livet. Och afroamerikanska elever hoppar av skolan och tester visar att de presterar långt sämre än vita och asiatiska elever. Och i de här fattiga områdena så frodas kriminalitet och gäng och droger då, så att säga. Så den stora majoriteten av afroamerikaner föds in i och uppfostras i fattiga områden som präglas av en typisk liksom, underklasskultur då. Och problemet med just det Black Power som kom då i slutet av 60-talet är ju att det är otroligt tolkningsbart och vissa hade sett det som en uppmaning till någon slags revolution och vapenmässig maktkamp, vilket ju då har slagits ner ganska brutalt av FBI och polisen då. Och för andra, som till exempel de deltagarna på Gary-konventet, så handlar det om politisk makt, men den hade också varit begränsade framgångar då. Och den mest urvattnade tolkningen av Black Power, det är ju liksom då Nixons svarta kapitalism som heller inte riktigt leder någon vart då, så att säga. Så att, här börjar vi se då på 70-talet att mycket av de här ekonomiska problemen och brottslighet och fängelser, antalet afroamerikanska män i fängelserna ökar lavinartat, så det här börjar verkligen bli ekonomiska problem då, så att säga. Och tittar man då liksom på de här åren, om man tänker sig från 1968 när King dör till 1975 då, så är det ju några av de mest intensiva då politiska och kulturella debatterna om afroamerikaners medborgerliga rättigheter och status i det amerikanska samhället som sker då. Men samtidigt så kan man se en ganska tydlig försvagning av medborgarrättsrörelsen och den här kampen då, som hade nått så många framgångar under de här höjdpunkterna 60-65 då. Och medborgarrättsrörelsens höjdpunkt brukar kallas då för den andra rekonstruktionen för att skilja sig från den första rekonstruktionen 100 år tidigare, så var det ju uppenbart att det inleds liksom en reträtt från den här andra rekonstruktionen på samma sätt som det gjordes en reträtt i den första rekonstruktionen på 1870-talet när republikanerna började överge engagemanget i södern på den tiden då, så att säga. Och de här nya frågorna på 70-talet splittrar ju afroamerikaner från många av de här vita allierade som man tidigare fått hjälp av då, så att säga. Och frågorna är inte lika renodlade som förr. Så länge man kämpar liksom mot Jim Crow-lagar, lynchning och summariskt ifråntagen rösträtt, så fick ju medborgarrörelsen stöd från väldigt många vita liberaler. Men när frågorna istället handlar om bussning och kvoter och affirmative action och så vidare, så är det inte riktigt lika renodlat utan betydligt mer komplext, och man kan argumentera både för och emot på många sätt. Det var inte lika uppenbart att vita skulle ställa sig positiva till att låta sina barn bussas till nedgångna svarta skolor som i värsta fall var farliga bara för liksom någon form av princips skull då. Och det var heller inte konstigt att många vita då ogillade att bli diskriminerade av kvoter som ska kompensera för historiska strukturella fel då. Så frågorna var som vi sett då lite komplexa, och alla afroamerikaner hade inte alltid uteslutande positiva till de här olika åtgärderna som man tar till då, så att säga. Så medborgarrättsorganisationerna fick ju kämpa på 70-talet för att hålla fanan högt och fortsätta ha driv i kampen då. Och trots ett hårt arbete av till exempel Roy Wilkins och NAACP, så fortsatte den här tidigare så gamla klassiska och hedersamma organisationen att tappa medlemmar då. Detsamma gällde för Whitney Young och hans Urban League då. Han upptäckte till exempel att hans ekonomiska förslag för att möta innerstädernas förfall hade väldigt svårt att få politiskt stöd, till och med från demokrater som annars då gett sitt stöd för Johnson's Great Society. Och när då Whitney Young under en semester drunknar i en olycka, så tappar den här Urban League ytterligare kraft och inflytande. Och de här radikala grupperna som Svarta Panterna till exempel då hade ju hamnat i blickfånget, men då slagits ner ganska fort. Så när vi kommer fram till mitten av 1970-talet, så kan man väl säga att medborgarrättsrörelsen mer eller mindre har ebbat ut, så att säga, och att det liksom inte blir så mycket mer utav den, så att säga. Och det innebär ju också då att den här konservativa svängningen kommer att komma allt mer då, så att säga. Presidentvalet 1976 var ju första gången som den här Voting Rights Act från 1965 verkligen gav resultat då. Och till president valdes demokraten Jimmy Carter, som besegrade den sittande republikanen Gerald Ford, som hade tagit över lite kort därefter att Nixon avgått 1974 efter Watergate-skandalen då, så att säga. Rekordmånga afroamerikaner hade ju röstat på Carter och gett honom segern, så här hade ju Voting Rights Act fått följder då. Och även om vita väljare föredragit Ford, så hade ju afroamerikanska väljare som tidigare varit utan röst i södern verkligen bidragit till att Carter vann alla sydstater utom Virginia då. Så rekordmånga afroamerikaner röstar ju på Carter och ger honom segern. Och det här var ju liksom många väljare som tidigare hade varit utan röst i södern. Och för första gången sedan 1964 hade ju den kandidat som flest afroamerikaner ville ha som president också blivit president med hjälp av dem då. Ironiskt nog så är ju också valet 76 på många sätt slutet på medborgarrättsrörelsen. Jimmy Carter skulle ju på många sätt bli en väldigt stor besvikelse för afroamerikaner. Han ger dem ju väldigt många symboliska framgångar då, speciellt i form av utnämningar till viktiga poster inom den federala staten då. Patricia Harris blev minister för departementet som ansvarar för boende och urbana frågor. Hon blir ju därmed den första afroamerikanska kvinnan någonsin som sitter i en presidentadministration då. Andrew Young då, som är en före detta kongressledamot från Georgia och som har jobbat för Martin Luther King, utsågs som ambassadör till FN. Och vi får också nämna Ernest Green då, som blir assisterande minister för departementet för arbetsfrågor då. Eftersom han var ju faktiskt en av de här Little Rock Nine, alltså de här 9 eleverna som under väldigt kontroversiella omständigheter hade desegregerat den här Little Rock Central High School 1957, som vi pratade om för många avsnitt sedan. Den utbildningen gav alltså resultat, och nu sitter han då med i Carters administration. Ett annat sätt för Carter att liksom cementera medborgarrättsrörelsens segrar var ju när han la sitt veto mot en lag som kongressen röstade igenom som verkligen hade 100% satt stopp för det här med bussning som ett sätt att desegregera skolor då, så att säga. Men de här två symboliska frågorna då, utnämningar och ett veto, var i stort sett vad afroamerikanerna fick av Jimmy Carter då. Som president så initierade han varken någon ny civilrättslig lagstiftning kring medborgerliga rättigheter eller någon liberalt ekonomiskt program i stil med The Great Society då. I hårda ekonomiska tider som det är då i slutet på 70-talet så skar ju Carter snarare ner på välfärdssatsningar som till exempel skolluncher och annat som drabbade afroamerikanska familjer då. Och den här utnämningen av Andrew Young skulle dessutom leda till en kontrovers då, så kallade Andrew Young-affären. I slutet av 79 kom det fram uppgifter om att Young som amerikansk ambassadör till FN hade haft informella möten med PLO då, alltså Yasser Arafats palestinska organisation. Och det här ledde ju till högljudda protester bland amerikanska judar då. Young, som tillsammans med till exempel Barbara Jordan varit en av väldigt få afroamerikaner i södern som suttit i kongressen, han väljer då själv att avgå även om han egentligen försvarade sitt agerande då. Och Carter, som var rädd för att han inte skulle bli omvald, lät honom gå då. Och för många afroamerikaner var det där en ganska viktig och symbolisk händelse som liksom sådde en spricka mellan det demokratiska partiet och de här afroamerikanska väljarna så att säga. De hade varit extremt lojala i valet av Jimmy Carter och demokraterna då mot partiet och haft stor partilojalitet. Men när Andrew Young hamnar i blåsväder så väljer då president Carter att inte, och det demokratiska partiet i stort då, att absolut inte stå upp för Young då. Så det blir ju liksom en avgörande händelse då. Så att här ser man ju då liksom hur 70-talet hela tiden har blivit någon form av minskat inflytande på hela medborgarrättsrörelsen, och man ser här vilken otrolig reträtt som medborgarrättsrörelsen faktiskt har inneburit. Och till slut så började det liksom ebba ut på många sätt. Då. Lite få sporadiska avtryck i olika val och politiska tillsättningar på sin höjd som är symboliska är ju liksom vad man i det här läget får inom medborgarrättsrörelsen. Tittar man liksom på extrem segregering som Jim Crow-lagar och fråntagen rösträtt, så är det ju vid den här tiden då enbart väldigt få vita extremistgrupper som förespråkar, om man förstår inom afroamerikanska USA att man aldrig kommer få tillbaka den typen av regler. Men å andra sidan så står det också klart för den här tiden att den här andra rekonstruktionen, om man får kalla det, misslyckats på det området som även den första rekonstruktionen misslyckats då, det socioekonomiska planet då. Den första rekonstruktionen efter inbördeskriget hade ju inte inneburit några landreformer och ekonomiska lyft för de befriade slavarna. De hade ju fastnat i fattigdom och boende, beroende och underklass då via det här sharecropping-systemet eller det här vidriga convict lease-systemet med strafffångar som hyrdes ut så att säga och arbetades ihjäl. Och i slutet på 70-talet här nu efter medborgarrättsrörelsen så kom ju afroamerikaner ur den andra rekonstruktionen med enorma socioekonomiska problem då. Nedgångna innerstäder, dålig utbildning, utbredd fattigdom och mängder med unga svarta män i fängelse så att säga. Så att nu är det definitivt så att all typ av progress och fart i medborgarrättsrörelsen har helt ebbat ut. Och värre kommer det ju bli. Men vi kommer att kolla vidare i kommande avsnitt på hur den här konservativa motreaktionen fortsätter och titta lite grann på vad som hände med afroamerikaner under 80- och 90-talet och fram till idag då med Black Lives Matter. Men mer om det sen. Ha det gott, hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.